Ännu en vecka fullmatad med sport. Då vill vi passa på att tipsa om Coolbet. Spelbolaget som ger dig fantastiska odds. Och dessutom helt öppet visar upp alla siffror för varje spel på sajten. Ta del av vårt välkomsterbjudande på 1000 kronor. Läs mer på coolbet.com. Coolbet, ett annorlunda spelbolag.
Hej och välkomna till Offsides podcast denna novembervecka. Välkommen Anders.
Tack.
Hur mår du idag? Mår du som Giffarnas tränare Joel Cedergren gjorde efter segern på Gamla Ullevi? Eller mår du som en öjsare som konstaterar att laget ligger på fel sida strecket för första gången på säsongen?
Det är väl frågan om man är en människa som lever i ett liv som är där glaset är halvfullt eller halvtomt. Jag är väl mer av halvtomma karaktär, så jag är väl lite av öjsaren.
Det är bra att du är härlig i alla fall.
Ja.
Du är på väg upp till Stockholm här, ska vi säga.
Ja, jag sa ju det till dig innan här. Jag är lite osäker, är det idag? som det är inspelning. Jag ska upp till att vara med i den här inspelningen. Allsvenskan och pris där de bästa spelarna och tränaren ska prisas. Det är ju en festlig grej. Det är ju femte året vi arrangerar det här tillsammans med Simon. Men jag är lite osäker om det är idag.
Nej, jag tror det är idag.
Jag sätter mig på ett tåg och drar upp i alla fall. Så får vi se.
Det är idag och därmed så när detta lyssnas på så kommer du ha varit. Så vi kanske är idiotförklarade vid det här laget. Så som det brukar vara och som väl hör till. Vi kan väl kort bara kommentera just de där lagen jag lite krystat försökte få in där i första meningen. Nämligen Giffarna och ÖIS. Blåvitt Giffarna 0-3 betyder ju att Giffarna säkrade kontrakt. Mm. Passerade Jönköping Södra och slapp kvala. Och Joel Cedergren som jag nämnde, tränaren där, såg du hans ögon? De brann du.
Jaha, det var. Vi har ju faktiskt pratat om det här tidigare. Jag tyckte det var du som gjorde den spaningen, tror jag, om Åtvidaberg. Det var ju då för kanske 2-2,5 år sedan. Där vi pratade om vilken typ av lag man vill vara i. Man kan ju välja om man vill vara i det här Malmö FF som utmanar och som har chans på Europa och där man har jättebra...
Ja, välja och välja.
Och sådär, om man lever i en sån värld. Ja. Man får fantisera om detta. Och sen så kan man då kanske vara i andra änden då, ett lag som då Halmstad som åker upp och ner och sådär. Så hade man då Åtvidaberg då, som var liksom ett stabilt lag som var 8, 9, 10 år efter år hade de etablerat sig på ganska kort tid.
Mm. Otrolig bedrift egentligen.
Ja, och sa att det är kanske inte så kul alltid. Man, det är inte så tacksamt. Samtidigt så är det en jävla bedrift av en liten bygd som man nästan får säga att Åtvidaberg är med det laget, så där, etablerar sig på det sättet. Så har man då GIF Sundsvall, man ser vad de har gått igenom den här säsongen med liksom ekonomiskt stålbad och det har varit massa tråkiga rubriker och inte så bra fotboll och sådär. Mm. Men så får man avsluta allra sista omgången av Allsvenskan med en sån här känsla. Den kan man ändå känna, det kanske är värt det. Alltså. Det är kanske är värt att gå igenom den här skiten som de går igenom den här säsongen. För att få den här känslan som de tar med sig nu, alla de här månaderna, nu. Om man jämför dem med Blåvitt, vad de går in i, liksom bara, fy fan, vad tråkigt. Alltså. Mm. Och medan Giffarna, de längtar säkert i försäsongen, nu var jävla nästa år. Så, då, Joel Cedergren är glad och liksom, kan slappna av nu. Och,
Jag undrar om det fanns en kassör där som ändå hade hoppats på kval och gambla för att få in en publikmatch till.
Ja, man kan också tänka sig Foppa då, som vi berättade väl det här då. Att,
som de satte honom som säkerhet?
Ja, lite obehagligt så, lite fult gentemot honom att använda hans eventuella försäljning som en säkerhet. Och menas, som vi sa också, att han skulle på något sätt kunna känna att jag riskerar ju hela Giffarnas framtid om inte jag byter klubb här i sommar. Nu slipper han kanske göra det.
Mm-hmm. Ja, annars skulle han dykt upp i Alain. Ja. Ja. Men det är väl också, för om man tar ett lag som Sirius och hur de har gjort en ofantligt mycket bättre säsong än vad GIF Sundsvall har gjort. Jag har inte tabellen framför mig, det borde jag ju ha, men slutar de sjua kanske. Ja. Det är bättre än vad Östersund var som nykomling förra året faktiskt. Men just för att de hade den här otroliga våren och sen hade de den här långa svackan och sen käppar de upp sig lite och den här sjunde platsen är ju grym. Mm. Men de har ändå kanske inte varit nära den här omedelbara glädjen som giffarna fick känna av när de liksom undvek giljotinen så som de gjorde. Mm. Det var väldigt härligt att se de där bilderna på när hela laget satt och fick uppdateringar kring vad som hände i Jönköping samtidigt också. Alltså där är ju idrott såklart, men särskilt nu på något sätt när vi översköljs av vissa moraliska tvivelheter och man ser ett syrianska som släpper in skrattmål i match efter match och en del andra där kanske spelarna mest funderar på vad de ska för kontrakt i någon annan klubb nästa säsong. Mm. Så mycket dåligt har kanske skett i giffarna, men det var ju härligt att se att varenda jävel tycktes bry sig så himla mycket. Mm. Det var bara en skön påminnelse sådär om vad det kan vara.
Alltså i andra änden har man då, som du var inne på här, ÖIS då, som ju ändå, får man säga, det är ju... Det måste kännas jävligt tungt för alla ÖISare som de har inte varit där nere på nedflyttningsplats eller på kvalplats på hela säsongen.
Nej, de ska nu kvala mot Mjällby då, skulle säga.
Sista omgången så trillar de ner precis.
Nej, det var ju Gais. Det mer snackades om oss som har varit nere där och nosat. Men de, tack vare en seger mot Varberg, fick ju faktiskt avsluta fint. Mm. Medan ÖIS då föll ner. Och nu är ju de inför ett riktigt skräckkval istället här.
Och de har Hamrén då?
Han är, vad är det han är? Resurs. Ja. Rådgivare. Ja. Jag minns att Rolle var en resurs innan. Mm. Det var väl det som fick Axén bland annat att lämna Gais en gång i tiden där, va?
Ofta så blir man resurs när klubben inte har resurser att anställa en på riktigt.
Ja, det ligger något i det. Ja. Jag tänkte på Hamrén i söndags när jag var i tennishallen så blev jag approcherad av en man som jag inte har träffat förut som var där för första gången. Otroligt energisk person.
Ruben Östlund.
Han var där också.
Ja, det.
Jag spelar själv inte tennis med Ruben Östlund, men han var på banan före mig. Mm. Men här var en annan snubbe som jag inte har träffat, men väldigt gå på i sådär. Och det första han sa så här: tjena, tjena, du måste ha min tidning. Och så tryckte han en tidning i handen på mig. Mm. Han visste väl inte att jag var journalist då, men nyfiken på vad det var för tidning. Tidningen hette då Tillit Glada Nyheter. En tidning som bara skriver om glada nyheter. Mm. Sanning och modifikation, för det var inte så mycket nyheter. Det är mest... kanske krönikor och texter om att vi måste tänka positivt och nu får det vara slut på negativt och sådär. Alla som får, alltså jag tänkte direkt på dig, för det är verkligen sådär, jag har svårt att tänka mig en sämre målgrupp än just du. Mm. Och sen så sa han också, så måste du komma på mitt föredrag måndag här framöver, och så fick jag ett papper och det har jag framför mig här. Mm. Och då tänkte jag på Hamrén, det hette Sky High hette företaget med Mr. Tillit, han kallade sig så, Mr. Tillit, den här personen. Där man då kan, det står här på det här föredraget, så får man lära sig att explodera din passion, bli modig och handlingskraftig, inspirera dig till ett fantastiskt liv, utveckla dig mentalt, bli enormt stark, frigör mängder av positiv energi, satsa på dig själv, det är på tiden, lev din maximala potential, du äger en enorm kraft. Alla de här värdeorden som ju man lätt kan avföra som mumbo jumbo, för det är inte så konkret då. Mm. Men så kollade jag tidningen. Och så hade de en liten egen annons där det var faksimile på tidigare nummer. Och vem hade varit intervjuad i tidigare nummer på omslaget? Om inte Erik Hamrén.
Jo, precis.
Är inte det väldigt väntat? Jag kan verkligen se honom där. Att så här, jag vill ha mer av sånt här. Inte så mycket negativt. Så här, att det,
liksom, negativt?
Ja, med förebilder. Precis sånt här vi behöver. Så, här, att, så perfekt för honom. Och då kanske han kunde, för det ligger bra i tid nämligen, det här föredraget. Han kan ladda upp med det inför Mjällbykvalet. För att verkligen nå sky high då. Mitt tillit.
Ja, fy fan. Du, på tal om tränare så roade vi oss här häromdagen, Johan, med att gå igenom tränarbytena i Allsvenskan och Superettan.
Det är så vi roar oss.
Ja, ja, men det är ju lite kul att säga, för att man ser ju faktiskt att totalt, då har vi 32 lag. Av de här så är det 12 stycken lag som har bytt tränare under säsongen som har gått.
Mm, de flesta för att de har velat göra det och någon för att de har varit tvungna kanske.
Precis. Vad menar du? För att de har
Nej, men att någon har helt enkelt, de flesta har väl yxat bort tränaren. Ja, men som i Frejs fall så tog väl AIK deras tränare till Norling och så.
Just det. Och man kan väl, om vi går igenom först Allsvenskan. Blåvitt bytte tränare, Kalmar bytte tränare, AFC Eskilstuna bytte tränare, Elfsborg bytte tränare, Halmstad bytte tränare, Örebro bytte tränare. Mm. Av de här lagen så kan man väl egentligen säga att ja, var det bara Kalmar som fick en positiv effekt med Nanne Bergstrand in?
Det går att argumentera för att AFC fick en positiv effekt.
Du håller på med det alltså.
Ja, men Jolly som han hette fick ju fart på AFC. Det räckte ju inte, men hans snitt var väl vida bättre än vad Pelle Olssons var i alla fall. Mm. Men du pratar om tydliga effekter här. Då ska man väl nämna Kalmar, och där kan man ju också skjuta in då att visst, Det fick de ju då med Nanne Bergstrand och Rydström. Samtidigt så var de ju några av de mest aktiva på sommarmarknaden. Ja. Och gjorde många spelarrekryteringar helt enkelt. Mm. Så de hade ju också bättre material ja. Att jobba med.
Men det var det en av sex där. Superettan så har vi Dalkurd, bytte tränare faktiskt i maj. Det glömmer man lätt bort nu.
Mm.
Gävle bytte tränare, Åtvidaberg bytte tränare, Frej bytte tränare, Syrianska bytte tränare, Örgryte bytte tränare, Geis bytte tränare.
Två gånger till och med, om man räknar att Ingelsten hade dem han emellan. Var, där.
Tre, fyra veckor där.
Han var interim.
Interim, mm.
Ja, vad har vi där då? Dalkurd, det var ju lite märkligt för de låg ju tvåa när de bytte tränare från Poja då, som sen tog över Gävle till Andreas Brännström.
Och slutade tvåa.
Och slutade tvåa, precis. Tydligast effekt är väl annars Gävle såklart.
Ja, med Poja då.
Ja, den är ju ja, den är sky high.
Ja, den är sky high, ja. Ja.
Men även Frej kanske, jag tror att de låg på nedflyttningsplats och får i alla fall kvala nu.
Mm.
Annars så har vi väl, Åtvid var ju verkligen ingen positiv effekt. Syrianska ska vi väl inte ens gå in på. Och inte ÖIS då, med Lans och Geis, ja, varken eller kanske, ja, även om de klarar sig då.
En poäng ifrån och få en kvarplats. Men så att man kan väl säga då, om vi säger att det var bara Kalmar i Allsvenskan, så säger vi Dalkurd, okej då. Men Gävle, Frej. Ja, men säg att det är 3,5 då av 12 som får en positiv effekt. Och detta är ju inte några unika siffror för detta år, utan detta är ju, kan man säga tror jag, gör man tillbaka samtliga tränarbyte i svensk, både Allsvenskan och Superettan de senaste 10-15 åren. Vi kan ta vilken liga som helst ut i Europa så har man ungefär samma, tror jag, ratio mellan liksom framgång och tränarbyte.
Ja, det kan väl vara också olika vad klubben befinner sig i. Vissa kanske verkligen säger att det är tydligt att vi har fel tränare för vårt lag, annars fungerar verksamheten bra. Då är det ju lätt att motivera varför man ska försöka byta en tränare. Men ofta är det ju kanske klubbar som generellt sett inte mår bra. Och där kanske vi kan komma in på, eventuellt på Blåvitt sen, där tränarfrågan kanske faktiskt inte är det allvarligaste problemet just nu, utan att det finns större problem, och då skymmer kanske inte det allting, bara just den förändringen. Så kan man väl säga.
Ja.
Nu kan vi säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med Big Travel. Och just nu kan du tävla med Big Travel och vinna en äkta signerad Suarez-tröja från Barcelona värde 5000 kronor. Gå in på bigtravel.se redan idag för att läsa mer om detta.
Ja, vi har avsnittet i samarbete med Sportkanalen, som är den nya renodlade sportkanalen där det kommer visas de bästa matcherna från Sveriges största och mest omtyckta ligor. Allsvenskan, Superettan, SHL, Hockeyallsvenskan, Handbollsligan och Svenska Superligan. Dessutom golf från PGA-touren, dokumentärer och nyhetssändningar. Kanalens profiler är bland annat Olof Lund, Anna Bolin och Hasse Backe. Besök sportkanalen.se för mer info.
Sammanfattning. Dags för det, årliga.
Ja.
Allsvenskan 2017.
Ja, hur ska vi göra, Johan? Ska vi lista lite toppar och floppar som vi har gjort tidigare år? Ska vi kanske gå igenom lag för lag, eller vad tycker du?
Grejen är ju att det inte brukar bli så kul att gå igenom lag för lag och precis alla. Det har vi kanske inte på fötterna, helt enkelt, att kostymen blir för stor, som vi har sagt. Och det här med när vi tar ut några, ja, det brukar inte bli svinkul. Jag tänkte att vi skulle försöka göra något annorlunda den här gången i alla fall.
Men på något sätt, vi var inne på Blåvitt här. Ska vi kanske bara gå igenom lite grann deras säsong, eller?
Det kan vi göra. När vi går genom serien och tar Blåvitt säsong, det doftar torsk ifrån planen och bråkgång på gång. Och jag minns intervjun med Engvall i bara ben. Det kan inte varit lätt då att heta Mats Gren. Och när vi kastat bort ännu ett år med en toppstrid som försvann i vår, säger ledningen, men det blir lätt vinna SM-guld 2021. Vi såg Jögge sparkas, vi såg när Frank stack, men av Sebastian Olsson såg vi inte ett smack. Och när Mellberg sa nej till att träna Hussein, det kan inte varit lätt då att heta Mats Gren.
Och när vi kastat bort ännu ett år, medan Malmö saltar våra sår, säger ledningen, men det blir lätt vinna SM-guld 2021.
Wow, Johan! Mm. Detta, jag har inte hört detta tidigare. Mm,
nej, apropå att roa sig på fritiden.
Hur mår du nu? Har du fått sjunga så här mycket? Det var länge sedan.
Just getting started, Bengt.
Jag ser för att du njuter. Ja. Det var väldigt härligt. Fan, vad fint, Johan.
Ska vi stanna någonting i blåvitt?
Ja, det kan vi göra. Vi kan ju säga som så att man brukar ju kunna använda Mattias Göransson som en liten termometer över hur IFK Göteborg mår. Alltså Filters chefaktör och Offsides grundare.
Är det folk, något folk gör generellt?
Nej,
men han, jag kan göra.
Ja, han muttrar ju ganska ofta och kommer att sätta sig i vår fåtölj och vill gärna prata av sig. Och han satte sig mycket riktigt i den här fåtöljen igår och sa att det var första gången sedan 1994 som han lämnade en match på Ullevi innan domaren hade blåst för full tid. Han gick i den 61 minuten.
Varför gjorde han den 94? Blir man mest nyfiken på det? Det var ändå ett guldår. Ja, det får uppföljning.
Jag vet inte. Men, och det är väl lite talande. Och en annan kompis, Frasse, han berättade också det. Han har haft säsongskort där många år. Han var otroligt för första gången också känna, ska jag ens gå på matchen mot Giffarna Sundsvall? Förtjänar de min närvaro? Och det är ju den stämningen här i Göteborg. Att det är ett otroligt, ännu ett misslyckat år. Där det är ingenting som känns som att nu är det på gång. Nu är det någonting runt hörnet. Nej. I alla fall.
Och nu pratas det då om vem som ska träna det här laget nästa år. Mm. Och
Brännan var, nämns.
Ja, Brännström nämns. Poja också nämnts. Mm. Men jag vet inte om det är GTs uppgifter, framförallt med Brännström. De skrev i alla fall igår att de skulle vara överens, men att återstå för klubbarna, det vill säga Dalkurd, som vi kanske vill behålla tränaren som tog upp dem. Oerhört het senaste tiden, Anders Brännström. Jag har ju nämnt honom tidigt här i podden. Ja. Då var han ganska okänd, men hans senaste vecka är ju ta upp Dalkurd, attackera Syrianska och bli aktuell för Blåvitt då.
Ja, du lärde väl känna honom lite grann när du skrev om AFC Väsby. Mm. Back in the days.
Och ännu mer back in the days så spelar han på mittfältet i BP. Något juniorlag där tillsammans med Magnus Persson. De är goda vänner, tror jag.
Ja, men du var ju väldigt positivt inställd till honom. Att du tyckte det var en trevlig figur, intressant person och eventuellt också en skicklig tränare, vilket han då har, uppenbarligen har bevisat nu också. Och Christian Daun som skrev ett långt reportage i det numret som är ute nu om Dalkurd som finns på vår webb, offside.org. Han var också tillfreds med hur Brännström var, hur han pratade. Så att goda vitsord.
Ja, det är det. Sen är det väl, eller håller du med om det? Att, alltså, det är klart att det är spännande vem som ska träna dem nästa säsong. Men det är ju inte, alltså, de skulle kunna få in världens bästa tränare. Och skulle de så att säga i övrigt köra på som vanligt, skulle det nog inte göra all världens skillnad.
Nej, jag tror att problemet kan gå så
folk
långt tillbaka.
Dåligt,
så att till och med valberedningen i Göteborg är kass. Ja, men det är nog på den nivån. Alltså. Jag tror att det är för när de skakar fram och sådär. Vad som ska hända och vilka som ska liksom eventuellt vara tillgängliga för ett val och sådär. Liksom, det känns inte som att de är på tårna. Styrelsen är inte på tårna. Sportchefen är definitivt inte liksom den vassaste just nu. Det känns inte.
Spelarna har väl inte heller varit på tårna om man ser hur avslutningen har sett ut. Och det är ju spelare som i grunden ska vara ganska bra fotbollsspelare som verkligen har liksom gått bakåt. Ta en sån som Emil Salomonsson. Han var ju på vägen i landslaget nyligen liksom, och ska vara i sina bästa år. Kan ju inte vara, och Tom Pettersson är ett bra exempel också som är där som lite halvreserv och som bara jättemycket lyfter i en annan typ av omgivning där, där det är lite mer vind i seglen. Så det är ju inte bara en fråga att ta in en bra tränare, även om det är en pusselbit, men framförallt så måste de ju dra åt samma håll. Men ha en säsong där de värvar någon som Sebastian Olsson som inte har förankring och sånt här, så går ju inte hålla på.
Nej.
Men det har jag varit inne på så många gånger tidigare, men rent personligt vore det kul om Brännan flytta hit.
Ja, det kan man ju säga. Ja, ska vi fortsätta då? Jag gissar att du har lite mer här, det känns som det.
Nästa år blir jag stark. Nästa år mår jag bra. Jag ser framåt när nutiden svider. Nästa år blir jag stark. Nästa år mår jag bra. Jag har tron på Hamad och Padiba. Jag har väntat så länge på Tankovic mål och det blir skönt när de äntligen kommer. Väntat så länge på klack och attack, vår målkung för fan är en mittback.
Nanne Bergstrand har flytt, våran dansk bygger nytt, ber om tålamod från oss på läktaren. Kennedy skriver på, det blir ännu ett år, kan det verkligen få oss att vinna? Och jag har väntat så länge på Tankovic mål, och det blir skönt när de äntligen kommer. Väntat så länge på klack och attack, vår målkung för fan är en mittback.
Ja. Fan, detta var lite, hade du lite Tåström röst här?
Då hamnar vi i Djurgården, då blir det fel.
Ja, nej, visst.
Farligt att försöka imitera Kenta. Av många anledningar. Jag tycker känsligt.
Du, ja, men här låg du med ditt eget röstläge, tror jag. Du satte denna bättre.
Ja,
okay. Allmöss.
Ja, tack. Ja. Ja, det är väl mycket så helt enkelt nästa år.
Mm.
Alltså, den analysen behöver inte göras
vidare. Nej, jag tror inte
nu det. Gjorde ju Tankovic ett mål. Ja. Passade ju lite dåligt så. Men ja. Han Svensson har ju...
Så det hybrisen han fick efter det? Eller?
Nej.
Eller, det kanske var dagen innan, eller var det i Svallbågen?
Att folk kommer pussa hans fötter.
Ja.
Mm.
Tyst.
Ja, kraftigt sätt att uttala sig.
Tyst, Tankovic.
Däremot så har ju lite i skymundan ändå när Svensson kommit igång.
Mm.
Och även om vi då har höga krav och kommer verkligen stå med och ha Hammarby under lupp nästa vår, så ska man ju ge Jesper Jansson att han har ju faktiskt lyckats bra tidigare just med att hitta målskyttar.
Mm.
Det tog ju dit många till Gernt, Finn Bogason, Djurgic.
Mm.
Han har en bra historia av det. Så, ja. Och Svensson har ju visat lite grann.
Ja, och jag skulle säga det med tanke på ASP så hade ju faktiskt med en Hammarbyare. Jag tror att jag placerade Paulsen som försvarare. Kanske inte på första plats, jag minns inte om han var... Jag satte honom på tredje plats, tror jag.
Skulle ju kunna vara
mittfält.
MVP-aktuell också.
Ja, ja, precis. Men utan honom så hade de ju kanske varit där nere i IFK Göteborg rör sig.
Sjung för Kim och Isak nu, sjung för Jonas O, enda gubben i vår serie med egen regelbok. Sjung när Bosse gör en deal och sjung när någon blir klar. Så länge Öskan tar medalj så får han vara kvar. Sjung för Une Larsson nu, sjung för Manges hår. Och det jävla derbyspöket tar vi nästa år. Ingen guldsång riktigt än, men väl en bronsfanfar. Och så länge Öskan tar medalj så får han vara kvar.
Det var också bra, Johan. Fan vad duktig du är.
Ja.
Jag är stolt över dig.
Tack.
Djurgården vill ha en liten kommentar.
Ja, det är väl just Öskan då.
Ja.
Där den välinformerade Daniel Disco Kristoffersson skrev efter att de vann mot Kalmar. Och
är det Disco? Är han årets allsvenska reporter?
I någon mån är han ju alltid det. Ja. Eftersom han står för flest avslöjande. Sen kan man ju tolka reporter på olika sätt. Sådär. Men tar man vad gäller bomberna så är han väl ohotad ändå. Han skrev ju då i alla fall att det hade funnits en viss spelarkritik mot Öskan och gjort det även tidigare under säsongen. Mm. Framförallt som det stod från de etablerade spelarna.
Ja, jag tyckte man märkte det faktiskt där i slutet av vårsäsongen innan sommaruppehållet. Att det var lite, det tisslades och tasslades lite grann om det och man kunde känna lite grann till de här bara när man såg intervjuer i en halvtidspaus eller efter match med en spelare. Så det kändes som att det fanns någonting där mellan raderna gentemot Öskan.
Ja, och det skulle då ha bestått i att dels Djurgården skulle varit dåliga på att ha en plan B. Mm. Att de har kunnat ha en hög högsta nivå och spelat och kunnat flyta, men att det har byggt lite väl mycket kanske på inspiration. Och att de har haft svårt när de har mött riktigt organiserade och samlade försvar. Till exempel J Södra nyligen på Tele2, som de inte fick hål på och i derbyna och sådär. Och det stod även om videogenomgångar att de skulle varit oförberedda och så, vilket jag tyckte var intressant. För när jag satt med Öskan inför säsongen så la han en lång tid på att prata om hur mycket han trodde på videogenomgångar och hur mycket han skulle köra på dem och att de gärna fick vara långa och att han brann för det.
Mm.
Så just den detaljen fastnade jag för lite.
Mm.
Och enligt Disco då så skulle det vara då mycket vara just tredjeplatsen som då leder till Europa League-kval som gör att han får stanna kvar. Vi får väl se. Men det går ju inte att säga, det går inte att hänga någon för att han har tagit en klubb till en tredjeplats som inte har varit uppe på medaljplats på bra länge i alla fall.
Ja, just det. Och än en gång, på tal om AHSB, jag tror att jag hade Bejmo som årets nykomling faktiskt.
Mm. Som de får se om de kan sälja honom för en bra slant kanske, eller om han blir kvar ett år.
Ja, jag gissar, Johan. Är det AIK?
Vi ser hur Kirpich anländer från Bosnien. Vi ser en vårsäsong som känns igen. Och Nisse han får testa spela wingback. Och sportchef Björn till Argentina far. Vi ser hur Pärtan gör ett mål på Hisingen. Och när hösten kommer är vi bra igen. Och jävlar nästa år. Då blir det inget försprång. Då kommer dominansen vara total. Och jävlar nästa år. Då ska vi vara redo. För nästa höst ska Gnaget ta pokal.
Då på tal om allsvensk journalistik så vill jag bara nämna här. Kanske min sämsta intervju under mina 10 år på offside, det var nog med Björn Westerholm i somras. Har jag sagt det i alla fall?
Jag vet inte om det. Det var mer, alltså saker lyfter inte, men det var inte så att han var extremt dålig.
Nej, men jag tycker det är alltså. Det får jag tycka.
Det får du tycka om du vill.
Ja. En sista sak där med ASP igen. Stefanelli var ju
en luring.
Ja, det var en luring.
Han var uttagningsbar.
Han var uttagningsbar, men jag tror att väldigt många inte trodde det. Att han var det i den här juryn. Det är ändå 64 personer som har röstat. Och jag hade med honom på listan. Jag trodde att det ändå var fler som hade det. Vi dubbelkollade detta innan vi lämnade in rösterna.
Han var väl till och med uttagningsbar som till exempel årets nykomling på grund av sin ganska låga ålder.
Ja, precis. Det var där jag tänkte att han skulle varit med då.
Jag tror att jag hade med honom där. Men det kan ju vara att folk inte tänkte på det, eller en del andra i juryn. Mm. Likadant så är det lätt att glömma de som kanske kom upp i, man skulle ha gjort, vad är det, 15 matcher minst. Mm. Kan ju funnits de som stack i sommar. En sån som Niklas Eliasson är säkert lite förbisedd, som ju var otroligt poängproduktiv i Norrköping under våren, men sen försvann då. Då kanske lite att han glöms bort eventuellt. Mm. Lite samma sak där.
Ja.
Och vi vinner guld som vanligt. Nya stjärnan lyser klar. Men under makedonska skyar blev vi utslagna i kvalet mot Vardar. Men vi vinner guld som vanligt. Östersund ska hålla flabb. Tinnerholm, Rakip, Leviki, Marcus Rosenberg, vem fan är Simon Skrabb? We will fucking kill you in the second half. Persson är vår nya general. Lila tåg och rika pågar, kom ni bara ni som vågar nästa år. Ni vet hur det går. Dynastin består.
Wow!
Ja, ska du verkligen upp till ASB? Ska vi inte bara sitta här?
Ja, fan alltså.
Ja.
Ja, starkt. Mycket starkt, Johan. Malmö, jag vet.
Det roliga är att man inte sagt någonting. Det här skulle man sagt det här skulle det varit otroligt tunt.
Ja, jag vet. Men det är ju så att det här ASP-sändningen ikväll, jag ska sluta tjata om detta.
Nej, jag tycker inte.
Men grejen är att jag ska vara med i sändningen, tror jag, 1 minut och 40 sekunder. Det är det jag åker upp till Stockholm för.
Ja.
Jag tror att halva den tiden ska gå precis till början. Det är väl jag, Lasse Granqvist och Anna Bolin då. Nu kommer folk veta hur det går här, så att kanske jag kuppar in någonting, det vet man inte. Men där så ska jag inledningsvis säga någonting på typ 15 sekunder om Malmö FFs säsong. Vad tycker du ska säga, Johan?
Kan du inte ha något litet modellplan som man lite så här... Det är roligt för det kommer flyga så många över huvudet som en, bara som en liten blinkning till att MFF drog upp det här planet över Gamla Ullevi.
Ja, det är ju svag.
Det är det enda du gör. Du drar upp ett litet sånt där plan och så tackar de dig. Ja. Väldigt få kommer fatta.
Ja. Ja, men det är ju lite så. Jag funderar faktiskt på det här igår.
Det är svårt att säga egentligen.
Jag har 15 sekunder på mig att säga något skarpt om Malmö FF, om svenska mästarna 2017. Vad kan man säga som verkligen känns distinkt och ändå lite nytt så, fräscht?
Det
vet inte.
Är inte lätt. Nej. Men det blir spännande då för eventuella lyssnare som också har sett sändningen att vad du valde att gå på.
Ja, vi får se.
Att alla kan känna med dig lite.
Ja, men det var väl kanske den här svenska genomgången. Jag tycker inte vi behöver göra så mycket mer.
Nej, vi återkommer säkert till andra lag även under vintern här.
Så är vi, precis som så många andra allsvenska supportrar, framåt nästa år. Det är då det händer.
Ja, då jävlar ska vi vara på topp.
Jag skulle vilja prata lite om Joan Didion. Vad har du på Joan?
Journalist, författare. Jag har bara läst en bok. Den där otroligt sorgliga. Ett år av magiskt tänkande som handlar om förlora folk i sin närhet och sörja.
Precis. Det finns en dokumentär där då på Netflix. En Netflix-produktion om Joan Didions liv. Som heter The Center Will Not Hold. Och Joan Didion är idag 82 år gammal. Bor i New York. Och är som du sa framförallt kanske känd som, i min värld, som en otroligt skicklig reportageskribent. Och hon kom fram i den här vågen av new journalism med Truman Capote och Hunter S. Thompson och som säger de här då, Gay Talese, sådana personer som jag har nämnt här rätt många gånger i podden. Mm. Och sen så har hon också tillsammans med sin make John Gregory Dunn, som också var en författare, gjorde en del filmer. Hon har skrivit givetvis en del romaner då. Och du nämnde den här The Year of Magical Thinking som är väldigt fin och stark. Men den här dokumentären är ju intressant. Hon sitter och pratar igenom sitt liv och sådär. Och sen så pratar hon lite grann om kanske en stor genombrott som kom 68. Vietnamkriget pågick och det var hippierörelsen hade liksom börjat dra igång. Och hon bestämde sig för att hon skulle försöka liksom teckna ett porträtt av den här nya generationen av hippiesarna i USA i en rad olika reportage. Och i den här, det finns faktiskt svenska översättning, Slouching Towards Bethlehem, så finns ett reportage som är väldigt starkt där hon besöker lite olika familjer och personer som är hippiesar. Och en gång så kliver hon in i en lägenhet där föräldrarna är höga som hus. Och på golvet i vardagsrummet så sitter det en liten flicka som är 5 år gammal och sitter och slickar sig om läpparna och är helt tom i blicken. 5-åringen är ju hög då på acid, syra då. Ja. Och när hon berättar det här då, eller det är reportern i dokumentären som tar upp det här, så...
Hon klev in där i lägenheten.
I lägenheten och ser det här.
Föräldrarna är borta och 5-åringen är precis. Också borta.
Ja, ja. Precis. Så frågar reportern då, som för övrigt är Dans son, tror jag. Det är en släkting som gör den här. Det är därför hon har gått med på det. Hon har tackat nej till alla tidigare. Så frågar reportern då, hur känns det liksom? Hur kändes det att komma in där och se en 5-åring som var helt väck och föräldrarna är borta liksom? Det måste ha varit fruktansvärt. Så är det tyst i 7 sekunder. Och man hinner tänka där rätt mycket. Så, ja, hon kommer ju svara så här fruktansvärt. Man vill bara ringa polisen och ambulansen.
Så hon samlar
bara
sig typ för eventuellt tårar som hon bearbetar.
Ja, precis. Och till poängen så hör också att hon själv hade blivit mamma. Adopterat en dotter i samma veva där. Så att, och hon hade inte träffat sin dotter för hon varit ute på den här reportageturnén ganska länge. Så att hon hade en rätt stor saknad från sitt eget barn. Så alltså, i den frågan så ligger det rätt mycket saker. Så efter 7 sekunder så tittar hon upp. Well, let me tell you, it was gold. Det var guld alltså.
För henne som reporter.
Ja, precis. Så säger hon det liksom att you live for moments like that if you're doing a piece, good or bad. Och när hon sa det så, det var så jävla starkt liksom, för att det var så ärligt. Det är 9 av 10 reportrar skulle ju säga precis det här. Nej, fy fan alltså, det var riktigt. Jag kan fortfarande inte glömma det där ögonblicket. Liksom, hur man bara ville ta upp henne och krama den här 5-åriga tjejen som sitter där hög och ta hand om henne och fly med henne och sådär. Men hon bara, it was gold.
Mm.
Och det är intressant för man känner igen sig själv där som reporter.
Det är en så stark scen helt enkelt.
Ja, det är ju det.
Kommer kunna använda.
Precis, och det är det som hon säger. Liksom, att hon är reporter, liksom. Det är därför hon är där. Och det är det man lever för, lite grann som reporter. Och jag kan känna igen det själv på många exempel, att det finns ju liksom ett sorgligt exempel så där, när jag följde Ken Fagerberg då, ja, det är typ 10 år sedan, som han har supertalang i Göteborg, ÖIS, som hade ett problematiskt bakgrund med liksom ungdomskriminalitet runt sig, barndomspolar som satt i kåken och gäng och sådär. Och han, det fanns rätt många bil på honom från utländska klubbar, och han ville lämna ÖIS. Och han ville hoppa av skolan. Men ÖIS vägrade släppa honom, för de tyckte inte att han hade tillräckligt, eller att de fick tillräckligt mycket pengar för honom. Så det blev ju en kamp så där, att han kände att jag måste bort från det här Göteborg. Jag måste bort från de här ungdomsgängen som påverkar mig. Och så ville inte ÖIS släppa honom. Och så hade han den här potentialen. Så jag följde honom under ett halvårs tid och kom honom väldigt nära. Och en gång, precis i slutet av, innan jag skulle sätta mig ner och börja skriva, så hade han varit och tränat, så jag åkte hem till honom till hans lägenhet på Hisingen. Och
satt han där helt väck på syra.
Precis, jag bara, gold. Nej, så på dörrmattan då så låg det ett brev som han gick och satte sig i köket och öppnade. Och när han öppnade så var det ett brev från polisen då, där han var kallad till förhör för en misshandel då. Han hade inte, det bör föras till protokollet, han hade inte själv missat någonting, men han var ett närvarande och han skulle vittna om det här. Och det är inte så bra för en fotbollsspelare som är 18 år. Och man såg på honom hur tagen han blev av det här och hur allvarligt det var. Han fattade liksom, shit, oj oj oj, hur ska vi lösa det här? Och en del av mig, när man stod där, kände bara, fan vad, detta är ju inte bra för Ken liksom. Han hade inte tillräckligt liksom bra folk runt sig för att liksom reda ut det här. Samtidigt så fanns det ju en del av mig, en större del av mig, som kände att detta är gold.
Gold.
Ja, mm. För det var precis, jag behövde inte själv i reportaget skriva om, eller illustrera om att detta var på riktigt. Alltså det är inte bara en påhittad vinkel för mig som reporter, utan detta var liksom det som på något sätt satte spiken i kistan.
Det är mycket av vår doktrin, alltså allt det här show, don't tell, att det blir inte lika starkt om Anders Bengtsson förklarar att nu måste Ken Fagerberg välja, ska han vara kvar i det här gamla, dåliga, eller gå till det här nya, det blir svårt, hur ska det gå? Blir det ett exempel man kan beskriva istället, så blir det väldigt mycket starkare.
Exakt, precis.
Man får ju hoppa, det är möjligt att Joan Didion, alltså, att hon kände gold som reporter där när hon kom in, hindrar ju inte, alltså det utesluter ju inte att hon också att hon kände empati och medlidande.
Nej,
såklart. Absolut.
Nej, men man har ju ändå liksom sitt reportage, man lägger ner så mycket tid, men när Joan Didion gjorde det, jag gjorde det med Ken, man vill liksom göra det så bra som möjligt. Ibland så kan det vara så att reportage blir okej, men man saknar den här goal-grejen som ska göra saken till att fan, nu lyfter det till en helt annan nivå.
Då är det lätt att gå vilse också.
Det är det, ja. Absolut.
Man vill göra guld av koppar.
Ja, nej, men så kan det vara. Jag ska ta ett litet exempel till som kan vara lite roligare då. Det var i samma veva där så skrev om Västra Frölunda, Reine Almqvist och sådär. Han var tränare för dem. Och de skulle åka på en otroligt dyr bortamatch.
Till Gotland.
Till Gotland. Och det var massa strul med det här, men de hade fixat en buss och så. Och de spelade där, Reine var vansinnig under matchen.
Väck på syra.
Väck på syra var han också. Nej, men det var massa roliga grejer som hände och dråpliga saker och sorgliga saker som hände. Och efter matchen så skulle de käka liksom på någon pizzeria i Visby innan de skulle ta färjan och sådär till fastlandet. Och så missar de färjan. Och spelarna blir ju skittrötta och arga och allting känns som de har kastat bort en helg liksom och har inte fått en spänn ersättning. Och det är liksom, det är bara pissigt. Och det är samma där. Nu har man liksom, i det läget har man, jag åkte i bussen med dem och hade varit med dem i flera veckor innan och sådär. Och lärt känna spelarna och Reine och sådär. Man kände ju för dem givetvis. Samtidigt så kände jag gold. Liksom. Detta är skitbra. Jag vill bara att det ska fortsätta gå åt helvete på den här hemresan så att det blir ännu tydligare.
Ja.
Vilken jävla misär det är att spela i den här jävla skitdivisionen.
Ja visst. Det är alltså ens önskan över att något anmärkningsvärt ska hända så att det inte blir slätstruket. Och gold, det behöver ju inte vara nattsvart gold. Nej. Det kan ju vara positivt gold. Säg att man hade följt Giffarna under hela den här säsongen, så hade ju det varit gold i den andra änden, så som det blev nu på slutet. Om man inte liksom helt misantrop och ändå tyckte det var fan, jag hade hoppat att de skulle åka. Då, jävla trist att se Joel så glad.
Ja, exakt.
Ja. Men det blir ju, alltså, gold behöver inte vara nattsvart.
Nej, och sen så finns det som du sa här, ibland så kan det vara att man vill göra guld av någonting som kanske max är koppar. Då. Koppar är ju rätt dyrt alltså.
Ja, jag ska inte ge mig in på ädelmetallerna.
Nej, i alla fall. Och det har man ju gjort många gånger. Alltså. Det måste man vara helt ärlig och kunna säga. Och ett typiskt exempel på det är, Men jag var i Norge, i Trondheim, och så träffa Micke Lustig innan han sen flyttat till Celtic. Han började bli rätt heta, det var ju den här skarven mellan U21 och så tar han fast plats i A-landslaget.
Mm.
Gjorde en längre intervju med honom, och första stycket sen då i en reportage som publiceras, det är liksom så här klassiskt rätt trist att jag sitter på pressläktaren och beskriver Micke Lustig, vad han gör ute på planen då från sin högerbacksposition. Och han var ju bra i den matchen mot vilka det nu var. Jag tror att de vann rätt stort och han kanske låg bakom ett av målen. Men jag skrev ju det som att detta är kanske den bästa högerbacken vi har sett i Norden de senaste 20 år. Bara på något sätt för att jag skulle hämta hem det här sen liksom, och prata om liksom, ja. Fan, du har tagit ett kliv och så här, är du redo nu? För det pratades mycket om att han skulle flytta från Rosenborg. Rosenborg var ganska bra då.
Ja, absolut. Men att de skulle, ja, men han var väl säkert
vilken
bra
liga ska han dra till? Liksom? Är det Italien, är det Bundesliga, är det La Liga, är det England och sådär? Så då behöver jag liksom på något sätt pegga upp för det.
Ja.
Och där blir det som att jag försöker... Jag liksom, jag gör,
man går lite för långt.
Ja, det där guldet finns ju inte riktigt. Men jag försöker uppfinna det.
Ja, det tror jag är väldigt vanligt. Men det är ju... Alltså sånt tror jag de flesta har. Ja. Det kan ju vara... För din del är det i reportageform. Det kan ju vara... Det ser vi ju varje dag exempel på överdrivna nyheter. Alltså där vinkeln överdrivs helt enkelt.
Ja,
lite, sådär. Mm. Men det är värre om det verkligen är... Där det inte ens man försöker göra guld av koppar utan guld av sand eller grus eller aska. Eller, alltså helt enkelt att man hittar på.
Ja, det finns ju kanske ett riktigt internationellt stort exempel som, det är inte så känt tror jag här hemma. Jag vet inte, jag, det är klart, det var 81 och föddes jag. Så att, men det var 81 så var det Janet Cook som var reporter på Washington Post, ändå en av de mest ansedda tidningarna.
Ja, inte allt för många år efter Watergate-skandalen.
Ja, alltså, precis.
Ryktet hör till här att Washington Post är kanske prestigetidningen nummer ett.
Precis. Hon var ganska ny där på redaktionen, ganska ung och ville visa framfötterna. Och så fick hon höra ett rykte om att det har ju lite John Didion-vibbar då. Hon fick höra att det fanns en 8-årig ute i, liksom i förorten där till Washington. Att det fanns, det var liksom ett så här project där det var mycket droghandel och mycket misär och så. Att det fanns liksom 5, 6, 7, 8-åringar som var liksom missbrukare.
Mm, och gick på heroin.
Gick på heroin, ja. Precis, var en sån, precis som det är nu, en heroinvåg i USA. Så att hon fick höra det här så åkte hon ut och letade men hittade inte det här liksom. Och sen så en kväll hon satt hemma så funderade hon, fan liksom det, för hon hade redan berättat för sin liksom redaktör om den här, det här tipset som hon hade fått, och han hade sagt, ja detta är ju liksom, detta är första sidestoff.
Ja, ror du i land det här så kan det bli första sidan av det här, vilket också, det är ingen irrelevant detalj.
Nej, plus också att redaktören sa till henne att ja, så här är det liksom, det är ju känsliga saker, så du har fullt källskydd och det kan vara anonymt och sådär. Och då på kvällen liksom när hon kände att fan, jag kan ju hitta på det här kanske. Så att hon satte sig hemma och skrev en text på typ 2200 ord. Det är ganska långt reportage.
Mm, ett hjärtskärande reportage. Ett
hjärtskärande reportage då hon har formulering om att liksom hon träffar den här Jimmy som han hette. Och reportaget döptes till Jimmy's World. Och berättar liksom hur den här killen, hur hans underarmar ser ut, hur han har initierat och såna här saker. Och texten publiceras.
Mm, och väcker känslor. Och
nomineras, väcker känslor. Det blir liksom borgmästaren i den här, i Washington då, går ut och han på något sätt vill rida på den här vågen. Nu ska vi ta tag i de här problemen. Nu jävlar blir en politisk sak.
Jag vet vem det här, vi vet vem det här är.
Vi vet vi vem det här är.
Under, han ska in i rehabiliteringsprogram och sådär.
Problemet
är
han bara,
också ljuga.
Problemet är att det finns ju inte någon Jimmy som är 8 år. Så det är ju intressant på många sätt att även den här borgmästaren ska ju rida på den här vågen och så. Det är ju jävligt obehagligt. Men så är det så att den här texten nomineras till Pulitzerpriset. Det är liksom det finaste journalistiska priset man kan vinna i världen, får man nu säga.
Mm, det är journalisternas motsvarighet till ASP.
Precis. Och hon vinner det här, Janet Cook. Men bara någon dag senare så är det hennes tidiga arbetsgivare från hennes liksom hemstad som säger, för att hon blir intervjuad och så blir det någon slags faktaruta med hennes tidiga erfarenheter. Och de känner att fan, hon hittar ju på här, hon har inte jobbat där, hon har inte gjort det.
Hon har inte den här utbildningen
riktigt. Hon kan inte franska och spanska som hon har sagt att hon kan och sådär. Och så de börjar rota lite i det här och så börjar de här uppgifterna nå lite fler och så blir den Washington Post tillsätter till sist en utredning där de kom fram efter typ 11 timmars förhör med Janet Cook. Där de grillar henne, där hon till sist erkänner, nej, jag har hittat på allting.
Mm.
Och
den
skammen är ju helt otrolig.
Också skammen, tänkte när stå på scenen med sitt Pulitzerpris och veta det.
Mm.
Att hon måste ju mått så himla Det måste ha varit hemskt, ja. Ett synd om henne. Men grejen är väl att hon ljög nästan för bra. Mm. Eller, det gjorde hon väl inte eftersom hon blev påkommen då. Men att hon ljög kanske för mycket. För, alltså, det finns jag läste en uppföljningsartikel som skrevs typ 15 år senare. Mm. Och där beskrev hon hur hon ville komma upp i hierarkin på Washington Post. Det var det som var hennes mål. Och det var ju, alltså, man ska aldrig reagera så ändå. Men hon... Det blev liksom först, hon har inte räknat med att folk tyckte ju texten var så stark och att det skulle bli Pulitzerpris och att folk skulle bli så drabbade och borgmästaren sätter igång en, liksom slå på stora trumman. Redan där började hon må väldigt dåligt och fatta att så här, vad är det jag har gjort här? Liksom, så här. Hon beskriver hur hon började dricka en massa och fick ångest, kunde inte sova och sådär. Och sen blev ju hennes fall väldigt stort sen också. Hon fick ju lämna såklart och försökte på några andra ställen men gick inte. Sen gick hon helt under jorden och flyttade tillbaka till sin gamla stad och
Toledo.
Och jobbade, ja, inget fel med det, men jobbade för $5 i timmen i någon Walmart liknande grej sådär. Och i den här intervjun från 96 beskrev hon ju att hon hade ju en problematisk ryggsäck med sig, med att hon hade ljugit mycket tidigare. Hon hade en pappa som hade varit stenhård och kontrollerad och de var tvungna att ljuga för honom för att slippa undan bestraffningar och sådär. Så det finns ju kanske vissa psykologiska förklaringar, även om man aldrig ändå kan rättfärdiga det hon gjorde. Men den är ju skarvningarnas skarvning, eller lögnernas lögn.
Ja, vi har ju pratat om det här tidigare, den här filmen som blev en film, Shattered Glass, kommer du ihåg den här?
Ja, vad var nu det?
Jag tror att det var en New York Times-reporter som lite liknande, fast han hade en rad, det var inte bara en story som var påhittad, utan det var flera stycken han hittade på liksom karaktär och citat och sådär hela tiden. Sist blev han avslöjad.
Men är man säker på, alltså jag tänkte på Joan Didions femåring där.
Ja, precis.
Bara hon vet. Det finns ju svenska exempel också. Mm. Det mest flagranta kanske som var på 90-talet som hade med Aftonbladet att göra. Mm. Där en ung reporter gemensamt, inte alltid, men ofta när folk har fastnat i sådana här lögner. Det var ju någon som skrev om, hittade på en massa saker om Bob Dylan, va?
Ja, liksom. Precis. Det var en New Yorker-reporter här, bara här med åt.
Ja, också rätt ung. Mm. Och här var också en ung reporter på Aftonbladet som också vill stiga i hierarkin och börjar... Jag tror det liksom är lätt att när man väl börjar göra det lite grann så är det svårt att sluta kanske. Om man blir ryggdunkad av chefer och folk berömmer en och sådär. Ja. Han placerade ju ut...
Kristoffer heter han.
Ja, det heter han. Och han anlitade nynazister för att och ställde upp dem fram med draget vapen eller om det var attrapp eller något sånt där utanför Alexandra Pascalidos dörr. De tog bilder på detta och bilderna publicerades sen. Alltså, det skönna nyheten var ju att här är beväpnade nazister utanför journaliststjärnans hem.
Ja,
och
sen var det
hon
också,
blev ju jätterädd.
Ja, och sen var det så för Kassel.
Claes Kassel som var mycket, när vi växte upp, ofta uttalade sig presstalesman för Stockholmspolisen kanske. Och visade sig sen, så uppdagades det här. Och där fanns ju, där kan man läsa ganska långt om den journalisten Dan Josefsson. Jag vet inte om han kanske var en guldspaden för det. Möjligt att han gjorde det. Skrev om hela den här soppan. Och där blir ju nästan reporten, inte ett offer kanske, men han erkänner ju till slut. Och i artikeln så är det nästan inte honom, Josef, som går hårdast åt, utan Aftonbladets chefer. Som han anklagar
lite. Anders Gedin var chefer ett tag då.
Ja, och som han anklagar lite för att det känns som att ni anade att detta inte var gold, men ni valde kanske att sätta fingrarna i öronen.
Ja, inte bara det att det känns, utan han slår ju fast att de visste ju det här hela tiden.
Precis, så hans kritik riktar sig kanske, han ser väl mer det här som att det här är en ung kille som gick bort sig och gjorde jävligt fel. Men det allvarligare med de här höga cheferna som inte stoppade detta vansinne. Ja,
precis. Men precis som i Janet Cooks fall, så Janet Cook var väl något äldre, men du sa att den här Kristoffer Fager, han var 21 år gammal och han hade liksom gjort något sommarvick och han fick ju då i svallvågan av det här när det började publiceras precis i samma period, så blev han ju fast anställd på Aftonbladet. Det var ju en produktiv person som liksom nästan hade rekordet där, hur många publicerade artiklar man hade, så att han jobbade som satan liksom. Men sen, lite senare, så gav han en intervju och pratade lite grann om det här, vad som hade hänt och sådär. Han tog på sig skulden helt och sa väl att det handlade inte så mycket om att liksom få det här skopet. Det handlar mer om att han tänkte sig inte riktigt för så.
Och bli fartblind.
Fartblind, ja. Kände att detta, liksom, här har vi någonting. Och han blev liksom lite lurad av det här nya nazistiska organisationen som kom. Och sen så tänkte han, detta är ju bra liksom. Detta är perfekt liksom i den här typen av, ja, den här tiden som vi befinner oss i just nu. Och sen så kunde han inte sätta stopp för det riktigt. Han var ju väldigt ångerfull. Och
han landade ju väl, sen så har han liksom lyckats med andra saker.
Han landade bättre än vad Janet Cook gjorde.
Det får man verkligen säga. Ja, precis.
Men du, jag ska ju upp nu på fredag i reportertjänst på Sverige-Italien för att gå i mål här med landslagsreportaget. Undrar vad jag kan hitta på för goal. Det är svårt när så många andra ser vad som händer. Kommer bli avslöjad väldigt snabbt också. Janne satt väck på syra i paus. Wettergren fick ta över.
Lasse gas.
I en minut är jag kung. Innan folk bara, vad i helvete är det här? Vilken story, men...
Ja, fy fan. Nej, men man får ju hoppas i det här fallet då, nu när du åker upp till Friends på fredag, att goldet inte måste fabriceras från din sida. Nej. Utan att det kommer ute på planen från de svenska spelarna.
Ja, goalet skulle ju inte behöva vara krångligare än att Sverige skräller och går till VM, helt enkelt. Men det är grejer jag inte kan påverka.
Det är ju så.
Du, jag har en lista här med, vi står ju inför ett stundande playoff. Och inte bara playoff i Europa, utan avgörande i Afrika och i CONCACAF, och Australien ska ut och lira. Bara för en liten sammanfattning här. Nationer som är VM-klara hittills, jag drar dem bara snabbt. Yeah. Ryssland, Brasilien, Iran, Japan, Mexiko, Belgien, Sydkorea, Saudiarabien, Tyskland, England, Spanien, Nigeria, Costa Rica, Polen, Egypten, Island, Serbien, Portugal, Frankrike, Uruguay, Argentina, Colombia och Panama.
Mm. Johan, om du måste säga ett av de här lagen, vilka hejar du på just nu?
Uruguay har jag alltid gillat.
Du har så spott på dem, varför det?
Det var nog för att jag gillar Forlan så mycket, tror jag faktiskt. Ja, men det är sådana små grejer, han var alltid väldigt vänlig i den mixade zonen.
Ja. Jag har mitt Australien faktiskt, som ju möter Honduras här i playoff samtidigt i dagarna här. Just de har ju haft en jävla resa, vi pratade om det här för några veckor sedan när de mötte Syrien i Malaysia. Och de får alltid, det är ju alltid sådär jorden runt för dem för att ta sig till VM. Det är så, de placerar sig i olika VM-kvalgrupper varje gång och det är fan ta mig inte kul för dem. Alltså.
Nej, man kan ju också från början när de är så utspridda också, några spelar i Australien men några är i Europa och spelar. Det är ju otroligt många flygmil som har.
Ja, man vill inte vara den koordinatorn på australienska fotbollsförbundet som ska boka alla flygbiljetter.
Hur många är de? Knäcker sig i goal.
Ja, faktiskt.
För de mer administrativa läsarna.
Ja. Men om vi, det laget kanske som sticker ut mest här är väl ändå Panama, som gör VM-debut. De har aldrig tagit sig till VM tidigare. Och
det var ju spektakulärt när de blev klara.
Ja, det så kallade spökmålet.
Ja, det är ju fel. Mm. Spökmål för mig är väl, det var ett sånt som gjordes i Leverkusen för några år sedan, det var Kiesling, va?
Ja.
Där det liksom går igenom nätet till exempel. Mm. Nätet är, alltså det är ett mål, men det ser inte ut som ett mål. Mm. Det är ett spökmål för mig. Mm. Att till exempel nätet är en maska som gör att bollen går igenom. Eller Östers gamla mål. När det tog i staget och gick rakt ut igen.
Vem var domma?
Pav Mühlenberg på linjen i alla fall. Nickade gillande, inget mål. Men här var det ju uppenbart inget mål. Det var då i Panamas match mot Costa Rica. Så är det en tilltrasslad situation och det här kan man lätt googla sig fram. Det är inte ens nära. Bollen, det är tilltrasslat och bollen tar i stolpen och sen går den lite utanför linjen. Ja, men det döms då som mål.
Ja, det blev lite rubriker, men samtidigt så, och det var ändå USA, det är ändå liksom
på deras bekostnad.
Ja, en toppnation som ryker på grund av detta. Men det blev inte så mycket av det egentligen.
Nej, det var ju också en del glada klipp på när avbytare i Panama, så fort bollen liksom kommer över sidlinjen, ruschar fram och bara vräker iväg den.
Riktig volley, nästan över läktartaket.
Ja, men det är ju något med att det hade inte kunnat vara England. Ja. Då hade vi jävla osportsligt så här. Vad är det här? Och kommentatorn verkar inte bry sig ett spår om att bollen inte var inne. Mm. Här är det ändå lite kul. Ja. Panama. Rock'n'roll.
Ja, och presidenten utfärdar ju nationell helgdag för att fira detta.
Just det.
Och så. Och vad har du på Panama annars, Johan?
Panama-hatt. Skräddaren från Panama var väl någon, är det James Ellroy? Och någon film med Pierce Brosnan tror jag också. Ja, annars är det väl kanalen där.
Öppna kanalen,
ja, den är stark.
1914.
The Gold.
Tror jag att den öppnades. Öppna kanalen. Men du vet det, Panama-hatten, att den är ju ursprungligen från Ecuador.
Nu känner jag att vi är inne på vem vet mest plugg.
Ja, då fick jag sagt det i alla fall.
Ja, så har vi då, du nämnde ju Honduras, Australien där också. Nya Zeeland, Peru. Här har vi också lite flygmil. Och sen är det gruppavslutning då i Afrika. i tredje rundan där. Där är ju redan då som sagt Egypten och Nigeria är klara. Mest spännande kanske i gruppen där Elfenbenskusten tar emot Marocko. Mm. Marocko är en poäng före inför avslutningen som Elfenbenskusten spelar hemma. Mm. Den kan nog bli livad, skulle jag tro.
Ja.
Vill du säga något om Sverige eller?
Vad ska jag säga?
Vill du ge ett betyg över hur de har skött sig hittills?
Det känns som att det betyget är sådär, precis som att när man själv gick i skolan gick och skulle få sina första betyg så kände man att fan, jag levererat bra här, jag borde få en femma utifrån vad jag gjort. Sen så var det alltid det där nationella provet som låg på slutet.
Mm.
Och kände man att fan också. Framförallt i matematik, där kunde jag fuska mig igenom en hel termin. Så kom nationella provet, då kunde man inte fuska.
Nej.
Och
det är kul ändå att du tyckte att du förtjänade femma om du hade fuskat.
I många andra ämnen förtjänade utan att fuska, men matte, det löste jag aldrig.
Så du menar då att Italien är deras nationella prov och det riskerar att bli för svårt?
Ja, precis.
Här är analogin till
och blir det nu 0-3 på Friends på fredag och sen så blir det 0-1 eller 1-1 i retur, då är det inte okej. Men ser man ändå att fan, de var ändå liksom i en grupp med Frankrike och Holland, helt ny, nästan en helt ny trupp. Och det var liksom, hur många landskamper försvann? 600-700?
Ja, inte riktigt. Nej. 450 eller något sånt där totalt sett.
Ja. När Janne tog över och så. Han har liksom ändå gjort det så bra han har kunnat i princip. Det är den här jävla Bulgarien-matchen som är lite grann plumpen i protokollet.
De hade flyt, tror jag, med fast i hand i deras allra första match. Mm. Den som var mot Holland, för den är faktiskt inte särskilt bra. Nej. Och där var de ju, de tjatade ju en del om att de blev lite bortdömda borta mot Frankrike.
Senare kriterierna där, knuffen.
Bas Dost-mål som inte blev ett mål. Ja. Inte ens ett spökmål.
Ja.
Vi väntar väl med det slutgiltiga betyget. Och väntar
just
in
nu så ligger de på en 3,7.
Ja, just det. Är det så det här att man har, läraren har snacket precis när det börjar dra ihop sig? Just nu ligger det här, men för att få komma hit så vill jag se lite mer nu sista. Och så har man en studentvecka framför sig samtidigt som lockar.
Ja, precis.
vi väntar väl lite. Mycket talar väl för att det blir, att de inte riktigt når ända fram, men blir så väl kämpat. Ja. Och det är ju inte gold.
Nej, det är ju inte gold. Det är därför du måste hitta på det, Theo.
Ja, vi får se vad som händer. At Milan, he unleashed Park Yi-sung to shadow me. He rushed about at the speed of an electron. He'd fling himself at me, his hands all over my back trying to intimidate me. He'd look at the ball and not know what it was for. En kort recension smäller vi till här på slutet med. Jag står för denna gång, och även jag har varit ute på Netflix där jag har sett dokumentären Guardians on Ice. Som handlar om slagskämpar i NHL. Mm. Och inte bara slagskämpar, utan vad är ett bra svenskt ord? Beskyddare kanske. Poliser kallas de ibland också. Ofta har som uppdrag att kanske skydda lagets största stjärna, men en del bara för att slåss. Det är ett ganska ordinärt upplägg. Det är inte så att man följer en spelare hela tiden, utan det är intervjuer med många. Och så får man se dels publikens reaktioner, de intervjuar. Tycker ni att slagsmål är hemma? Alla som de intervjuar i NHL verkar tycka det. Att det är, och argumentet är då alltid att så har det alltid varit i den här sporten.
Ja.
Att det är en del av paketet. Och så har man lite före detta stjärnor som inte var slagskämpar utan bara väldigt bra, som Brett Hull, som får sitta och vara rätt nostalgiska och säga att jag hade inte kunnat göra så många poäng som jag gjorde utan de här råskinnen som backade upp mig. Och de drar exemplet med när Gretzky drog från Edmonton till Los Angeles, att han var väldigt noga med att också få med sig Marty McSorley. Han var även spelskicklig men också en brutal jävel. Medans på andra sidan står argumenten, dels såklart står hälsoargumenten, och vi kan väl puffa lite för att Expressen nu har en pågående serie faktiskt om huvudskador i NHL. Där jag tror Magnus Nyström har bland annat träffat, nu minns jag faktiskt inte om det var mamman eller någon släkting till han som jag nämnt här tidigare, Derek Bogard.
Ja, just det.
Och även en rättsläkare som gräver hjärnor på avlidna idrottare i USA och ofta upptäcker hjärnskador som inte var kända innan, som helt enkelt är resultat av upprepad våld mot huvudet. Det är ju den uppenbara motargumentet som man tycker det borde räcka ganska bra.
Mm.
Det andra är ju att, men så är det inte, det finns många tuffa lagsporter där det inte alls är så här. Det är bara något som ni har bestämt från början. Det handlar väl bara om att komma överens om det. Sådär. Och så är det mycket av den här slagsmålsnostalgiker mot varandra. Men det är en ganska bra inblick i hur det var en sån här i alla fall, när de sitter och blir intervjuade och minns tillbaka. att liksom vara så hatade av de andra och samtidigt så känna att det här är mitt enda sätt att kunna hålla min NHL-dröm vid liv och så. Mm. Jag är ganska klar på vart jag står i själva debatten, men man kan ändå se dokumentären bara som intressant tidsdokument och också över tid. Ska vi börja med ett nytt betyg här med offside-gubbarna? Vi fick ju som förslag väldigt kort och koncist mejl. Börja köra offside-flaggor som betyg istället. Ja, vi kör väl där då. Jag hissar 4 offside-flaggor för Guardians on Ice. Väldigt sevärd och lite otäck.
Därmed ska vi väl säga så jag ska hoppa på det här tåget upp till Stockholm. Och så vi får ju nämna att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Big Travel. Just nu kan du tävla med Big Travel om att vinna en äkta signerad Suarez-tröja från Barcelona. Som är värd 5000 spänn. Gå in och tävla på bigtravel.se redan idag. Big Travel har sportresorna för dig som vill ha lite mer.
Också i samarbete med Sportkanalen som är en ny renodlad sportkanal. Där de kommer visa de bästa matcherna från Sveriges största och mest omtyckta ligor. Allsvenskan, Superettan, SHL, Hockeyallsvenskan, Handbollsligan och Svenska Superligan. Dessutom golf från PGA-touren, dokumentärer och nyhetssändningar. Kanalens profiler är bland annat Olof Lund, Anna Brolin och Hasse Backe. Besök sportkanalen.se för mer info.
Ska jag prata om Safo eller när han pratar om Malmö FF ikväll?
Ja, det får du göra om du vill. Det kan bli spännande eftersom du har så få sekunder på dig.
Dålig försöka, stämning som fan.
Ja, och försöka, om du lägger dem bara på honom så hade du kunnat bli... Du hade ju ändrat stämningen i rummet. Det skulle ju varit mycket glam och det här är en festkväll. Ja. Hade varit järvt om du vågade.
Ja, vi får se.
Vi får se. Det här har varit Offsides podcast, ännu ett avsnitt. Lite sång, lite syra, lite slagsmål. Det är så vi jobbar och vi är tillbaka nästa vecka igen.
Ta hand om er. Hej!